vill hälsa er alla välkomna till möte. Och vi ska fortsätta vår utläggning av Efesierbrevet. Och det har vi gjort ganska trofast här under vintern och våren, även då vi har haft ett par avbrott här av olika anledningar. Men vi har hunnit fram till 5:e kapitlet och den 7:e versen. Jag tänkte att vi skulle titta på idag verserna 7 till och med 13. Men innan vi gör det så kan vi bara tillsammans böja våra huvuden i bön. Herre, vi tackar dig för att vi kan sitta här idag och säga med full tillförsikt att vi är dina barn. Vi tackar också dig, Jesus, för att vi i våra händer har ditt ord. Och att vi kan undervisa från det och bli undervisade av det. Jesus, den här världen snurrar allt fortare. Frestelserna blir allt större, påtagligare. Det är allt svårare att stå upp som frälst i detta fientliga, gudsfientliga samhälle. Men Herre, du har ditt folk och vi tackar dig för varje dag som vi kan tillgodogöra oss det som du har förberett för oss, Jesus. Vi ber just nu för de här verserna. Herre, vi ber att de skulle bli levande gjorda. Vi ber att de skulle bli personliga. Vi ber att de skulle bli uppbyggande, lärorika, befriande. Jesus, du vet vad vi behöver denna kväll. Du vet, Jesus, vad vi har mött idag. I form av attacker, projektioner, anklagelser. Herre, vi ber att ditt ord får betjäna oss nu. Herre, du är trofast. Vi vet det, Jesus. Du har ett personligt tilltal till var och en av oss idag. Herre, vi ber att vi skulle öppna våra hjärtan, våra sinnen. Så att vi kan bli betjänade av det här, Jesus. Åh, Jesus. I ditt namn. Amen. Förra gången så talade jag om de 6 första verserna. Och då talade vi om att vandra med honom. Vi talade om att leva i kärleken. Och sen talade vi också om att leva ett helgat liv. Och kommer du ihåg hur de sa, eller han sa, eller det stod att de som lever som otuktiga, orena och giriga, de ska inte ärva Guds rike. Men vi sa att det här ordet för att ärva talar om att vara delaktiga i privilegier. Med andra ord, det är möjligt för oss att vara frälsta, att leva ett kötsligt liv, men att missa de belöningar som Gud har i ordning ställt för oss. De förberedda gärningarna som i Efesierbrevet 2:10 talar om, som vi vandrar i tro. Så det här är inte en vers som bekräftar vad en del hävdar att Bibeln undervisar, nämligen att man kan sluta att vara ett Guds barn eller att man förlorar sitt barnaskap eller sin frälsning, utan det talar bara om att förlora de privilegier som det innebär. Och vi ska titta nu på vad han säger här i vers 7. Därför att i verserna 7 till och med 9 här så talar han om att vandra i ljuset. Och Han säger, ha därför ingenting med dem att göra. Han säger att, okej, ni vet att om ni som kristna skulle leva som de gör, så kommer det inte bara att innebära att ni förlorar eviga belöningar, men det kommer också att innebära att ni blir föremål för hans tuktande disciplin här i livet. Och det vill ni inte. Och han säger, ha därför ingenting med dem att göra. Alltså det är ett rop. En vädjan att leva separerade från den här världen. Och jag tänkte på hur Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel, där skriver Johannes till, eller det är Jesus egentligen som skriver, det är bara Johannes som nedtecknar detta, men det är Jesus som skriver till de sju församlingarna i mindre Asien. Och han säger där till dem, han gör en värdering eller en bedömning av de här församlingarnas relation med honom. Men det är intressant att i varje fall så finns det ett löfte till de här församlingarna att om de segrar i denna andliga strid som alla kristna står i eller involverade i, så har de en belöning att förvänta sig. Och jag vet att en del hävdar att man ska inte ha för mycket betoning på med det här med belöningar, därför att vad som händer då, det är att det blir bara en ny form av gärningslära. Att man har levt i en gärningslära där man har på något sätt har försökt att förtjäna frälsningen, bevara frälsningen, bevisa frälsningen eller vad det nu kan vara. Och nu gör man samma sak när det gäller belöningarna. Men det är ändå inte så att vi är inte på det sättet medvetna om detta. Vi sätter oss bara, eller försätter oss bara i en position eller en på en plats där vi kan ta emot det han har gjort för oss. Och när vi gör det, så är det Gud som gör verket i oss. Han verkar i oss. Och han säger, ha därför ingenting med dem att göra. Och sen säger han i vers 8 att ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Så här ser vi också skillnaden mellan ställning och erfarenhet. Här ser vi skillnaden mellan frälsning och gemenskap. Jag tror att många gånger så missar människor det här. Man tittar på versar som handlar om gemenskapen. Hur många människor har inte läst Johannes 15 och sagt att ja, men det är uppenbart här att man kan förlora sin frälsning. Därför det står att den som inte bär frukt, den grenen blir avskuren och bortkastad. Men tittar vi i sammanhanget, så talar det inte om frälsning. Det talar om gemenskap. Det talar om gemenskap med honom. Att vårt liv bär inte frukt. Och Jesus förväntar sig att vi bär frukt. Det gör han faktiskt. Därför att när han kom till det här trädet, fikonträdet, som är en bild av Israel, så säger han att det har inte burit frukt. Och han förbannade trädet och det vissnade. Och det är en bild av att Israel hade fått ett förvaltarskap av Gud. Att vara den nation som visade andra nationer vem den levande guden var. Och de gjorde det inte. De stängde in sig, blev stolta, kallade alla andra nationer för inte bara hedningar, men alltså hundar. Och de hade ingen del av Guds rike. De ville inte umgås med dem, de ville inte äta med dem. De ville inte ha någonting med dem att göra. Och de var inte de missionärer och ambassadörer som Gud hade kallat dem till att vara. Och vi kan lätt överföra den här principen också på oss. Att Gud förväntar sig. Jag säger inte det här som någon skrämselpropaganda, men det är samtidigt ett allvar i detta. Ja visst, vi är frälsta av nåd för evigt. Vi undervisar absolut evig frälsning. Därför att den nya skapelsen kan inte tillintetgöras. Men samtidigt måste vi också ta de verserna på allvar som talar om gemenskapen med honom. Fruktbärandet. Att han förväntar sig detta. Och han säger att ni... nu är ni ljus i Herren. Där talar han om att någonting har skett. Kolosserbrevet 1:13 säger att vi har gått ifrån mörkrets rike till hans älskade sons rike. Det är en förändring av destination som sker en gång för alla. Jag kan inte bli tillbakaförd till mörkrets rike. Har jag en gång satt min tro på Jesus Kristus, då har jag blivit en ny skapelse. Och jag har överförts till hans älskade sons rike. Och det är det han säger. Ni är ljus i den bemärkelsen. Och, men då säger han, vandra då som ljusets barn. Och här ser vi att det är ingen självklarhet att kristna vandrar i ljuset. Det är absolut ingen självklarhet. Jag vet de som påstår att det borde vara, eller borde vara, okej, okay, det borde det vara. Men att det måste vara så. Och den som inte vandrar i ljuset, de var inte frälsta från början. Jag stöter på det då och då. Och, men det är inte vad Bibeln säger. Det finns en möjlighet att vandra i mörkret även då vi har blivit Guds barn. Det är intressant att se hur även en kristen människa som inte lever i Guds ljuset har en viss påverkan i atmosfären. Och en del av er kanske var med för några år sedan när pastor Brian Coelho var här från Indien, och han berättade just om hur någon hade varit i en lång, lång kö och skulle till en någon form av spåman som något sånt här medium eller person, och han spådde liksom deras framtid, och det var en efter en som gick in där och den här, och helt plötsligt så stannar kön och man undrar vad som har hänt och varför det inte går framåt, och någon kommer ut liksom och tittar, och vad är det som händer här ute, och sen kommer han själv ut och till slut så säger han, finns det någon kristen här? Och då säger, då var det liksom någon stackare som till slut då liksom, ja, det var ju någon då som själv var på väg och skulle bli spådd hos den här personen. Uppenbarligen inte levde för Gud, men det räckte. Det räckte att det fanns en pånyttfödd människa i den här, må vara att den var kötslig, för att den här personens kommunikation med den fallna andevärlden skulle påverkas negativt. Så alltså, kan jag be dig, Herr, att flytta på dig? För att vi har någonting vi behöver göra här. Så den här stackars kötslige kristne fick liksom gå iväg. Och jag bara kommer ihåg att han berättade den här historien. Och det är intressant att se att var vi än går, vad vi än gör, så finns där på något sätt ljus. Men självklart är det ljuset mycket starkare och mycket mer manifesterat hos en person som lever för Gud och med Gud. Självklart. Men det är intressant att se det. Att i andevärlden så påverkade detta på något sätt. Och vers 9 står att ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och i Galaterbrevet 5:22 så står det om andens frukt. 9 stycken frukter står uppräknade som en motsats till köttets gärningar. Har ni läst den listan någon gång om köttets gärningar? Det är många saker där som man verkligen inte förknippar med kötslighet. Alltså det är saker som vi kallar demoniskt. Trolldom och alla såna här saker. Men det står att det är av köttet. Och naturligtvis är det så att Satan vet vad vårt kött längtar efter och liksom vill ha, och han när detta med sina anklagelser, sina projektioner och allt vad det kan vara. Men jag tänker just bara på att där står andens frukt i motsats till köttets gärningar. Och han säger att absolut, skillnaden är om den troende är ledd av Guds ande eller inte. Är man inte det, ja, då lever man i köttets gärningar. Är man det, ja, då manifesterar man andens frukt. Och det är intressant att se att det är 9 stycken frukter som nämns där. Kärleken är en av dem. Och många teologer, bibellärare tror att kärleken på det sättet har en särställning bland de här 9 frukterna. I den bemärkelsen att det nästan fungerar som ett klister. Alltså att det är inte möjligt att manifestera någon av de här andra frukterna om jag inte har kärleken. Och det är ganska intressant. Kärleken står nämnd där tillsammans med 8 stycken andra. Men han talar om ljusets frukt, att när vi vandrar i ljuset, då manifesterar vi detta. Och kanske det mest rika undervisningsmässigt sett stället, bibelstället, är i 1 Johannes 1. 1 Johannes 1, verserna 5-10, där det talas om hur vi ska vandra i ljuset. Och också i Johannes evangeliets första kapitel så talas det om de 10 första verserna där, hur Jesus kom in i den här världen. Först står det om Johannes döparen. Han kom och han talade om ljuset, men han var inte ljuset. Och så står det att Jesus kom och han var ljuset. Och det står att mörkret kunde inte längre hålla människorna fångna. Liksom att tänk på det, liksom att bara för 100 år sedan så fanns inte elektricitet. Ja, det fanns ljus. Man kunde liksom tända ett ljus och så vidare. Men vi är så vana vid det här. Men för 100 år sedan var det faktiskt så att det blir särskilt påtagligt när man bor på de här breddgraderna vintertid. Att när det blir mörkt på kvällen, då var det mörkt. Det var inte liksom att man kunde tända en lampa. Men jag tänker just att vad är ljus? Helt plötsligt så, när ljuset kommer in, då måste mörkret fly. Och när man tänder en lampa, det är kolsvart, ser absolut ingenting. Tände lampan, boom, vad tog mörkret vägen? Det var tvunget att fly. Och på samma sak är det, eller på samma sätt är det, när Jesus kom in i den här världen. En värld som var helt och hållet dominerad av Satan. Hans demoner, hans fästen höll människor fångna. Religioner, filosofier, rädsla, allt vad det kan vara. Det var mörker. Sen helt plötsligt så bara kommer han in. Guds ord manifesterat eller inkarnerat. Ordet blev kött och bodde ibland oss. Johannes 1:14. Och mörkret var tvunget att fly. Men vet ni vad det står? Det står att människorna gillade inte det. Man gillade mörkret. Men det är naturligtvis ingen här som kan identifiera sig med det. Men vi vet det. Ibland så gillar vi att vara i mörkret. Vi gillar vad som pågår i våra tankar, i vårt kött. Och vi vill inte alls att ljuset ska komma in. Därför att det är vårt kött. Men förhoppningsvis så ödmjukar vi oss och låter ljuset komma in. Och jag tänker på hur den här världen, men titta på alla diskotek och nattklubbar, alla så här mörkt liksom. Det är bara så där lite ledljus, något blått ljus där som gör att man liksom kan på något sätt. Varför? Och man går dit klockan 11 på kvällen när man, Bibeln säger att man ska sova i första Petrusbrevet. Varför? Jo, därför att människan vill göra de här sakerna i skydd av mörkret. Men wow, ljuset kom in i den här världen, men människorna ville inte veta av det. Visst fanns det individer som ville ta emot Jesus och gjorde så, och finns än idag. Men majoriteten vill leva kvar i mörkret. Och det är därför som vi inte ska vara förvånade när vi kliver in på arbetsplatser och i skolor och i olika sammanhang, att det blir någon form av atmosfärisk störning. Jag menar, titta på Paulus. Hela helvetet bröt lös vart han än gick. På högsta nivå. Varför? Jo, därför att demonerna hatade vad den karl gjorde. Han gick runt och förkunnade evangelium. Så att människor som hade levt i mörker helt plötsligt nu kunde se ljuset och börja leva och vandra i ljuset. Och de hatade det. Och han fick alltid tag i någon. Han har alltid en mun som talar åt honom. För han har inte tillåtelse enligt de spelreglerna att liksom manifestera sig själv. Så han behöver någon som för sin talan. Precis som Gud också egentligen behöver någon som för hans talan i den här världen. Han har gjort det så. Den andliga världen, både Guds rike, ljusets rike och mörkrets rike, de är dolda för oss. I den bemärkelsen att vi ser dem inte med vår fysiska syn. Men vi ser dem och förstår dem med vår andliga urskiljning. Och det är intressant att se hur han säger här att nu är ni ljus. Vandra då också i detta ljus. Och ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och sen i vers 10. Så ger han dem en uppmaning att urskilja vad som är acceptabelt i Herren. Det är väldigt roligt hur människor, jag har stött på det mer än en gång. Men det var en gång som en person kom upp till mig. Och så sa de så här: du, jag måste fråga dig en sak. Okej, kör hårt. Får du svära? Och liksom min fråga var så: för vem? För vem? Ja, men jag vet inte liksom det här du är med dig eller det här. Visst, absolut ingenting. Men får du svära? Och jag vet inte hur många gånger man hör människor säga: får du göra det och det? Och min fråga är: för vem? Det är så intressant att vi har att få människor, och nu talar jag om kristna, frälsta människor, pånyttfödda människor, förstår egentligen att vi har att göra med en levande Gud, en relation. Och det handlar inte om att någon människa ger mig en lista över vad som är rätt och fel. Samtidigt ska vi inte förkasta det som många gör. Åh, syndakatalogen liksom, det var ju det. Nu är det ungefär som att nu tar vi syndakatalogen och gör allt som stod i den, för att det måste ju ha varit fel. Mycket av det som de här människorna urskilde som fel och hade en lista över, det var säkert destruktiva grejer. Och de, på det sättet så är det bra att det finns en syndakatalog. Men problemet är när man säger att syndakatalogen har någonting med frälsningen att göra. Eller att jag upplever det här att jag kan... Det är inte det att Gud har sänkt sin standard eller sina normer för vad som är rätt och fel. Gud är densamma igår, idag och för evigt. Står det ju i Hebreerbrevet 13:8. Gud har inte förändrats. Det är vi som förändras. Det är våra samfund som förändras. Det är våra teologer som skriver om de här sakerna. Gud är densamma. Det som var fel för 1000 år sedan är fel nu. Det som var rätt för 100 år sedan är rätt nu. Gud bor inte i tiden. Och hans ord är evigt. Och hans ord är relevant. Hur ofta hör man inte det? Du, vi ska ha en kyrka här som gör... och vi är relevanta. Och att vara relevant betyder att vi antingen tar bort Bibeln helt och hållet, eller att vi liksom reviderar den och tar bort vissa ord och vissa uttryck och så vidare, för att vi måste vara relevanta. Vet ni, Bibeln har alltid varit relevant. Vår uppgift är inte att göra den relevant. Vår uppgift är att förklara på vilket sätt Bibeln är relevant. Det är det vi gör när vi predikar. Vi visar att visst skedde det här som står här för 2000 år sedan. Men i sin tillämpning så är det lika rätt och lika viktigt och lika tillämpningsbart idag. Därför att Gud visste vad vi skulle gå igenom idag, år 2011. Redan innan han skapade någonting i detta universum. Skulle inte hans ord vara tillräckligt? Skulle inte hans ord vara relevant? Självklart är det. Självklart är det. Men här säger han, urskilj vad som är acceptabelt i Herren. Han talar om det precis som ett äktenskap eller en vänskapsrelation. Att vi umgås med någon och vi lär oss vad som det innebär att behaga den andra personen. Vi lär oss vad den personen inte tycker om. Och vi förhoppningsvis undviker detta. Eller gör någonting för att liksom bättra på det. Det är ingen skillnad. Gud talar om sig själv. Vi talade om det för ett par gånger sedan vi predikade från fjärde kapitlet här, den 30:e versen. Att vi bedrövar Guds and. Man kan inte bedröva någonting som är opersonligt. Det är därför det är så viktigt att förstå vad Gud har gjort för oss. Och gör för oss. Att han har en relation med oss. Och därför bör vi urskilja det som är acceptabelt. Vi har en relation med en levande Gud. Det är inte människogjorda regler och bud som vi följer. Och sedan den tredje och sista punkten här. Så ska vi avslöja det som inte är acceptabelt. Verserna 11-13. Och där säger han. Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar. Utan avslöja dem istället. Mörkrets gärningar. De bär ingen frukt. Förhärligar inte Gud. De ger inte oss frid i våra hjärtan. De ger inte oss någonting av eviga belöningar. Så han säger bara att ha ingenting med dem att göra. Han avslöjar dem istället, och det är inte populärt. Avslöja någonting. Ni vet liksom hur de här programmen som ofta är på tv, och ofta tycker jag att det är en väldigt konstig ande bakom dem. Det gör dem inte så bra, men själva principen är väldigt intressant här, att någon journalist eller någon person börjar att gräva i någonting och får fram uppgifter. Det kanske är ett företag som har sysslat med någonting felaktigt, det kanske är myndigheter, det kanske är vad som helst. Och man gräver upp det. Saker och ting kommer i ljuset. Och man ser hur oerhört besvärade de här människorna är. Därför att det som har varit dolt i mörkret har nu blivit avslöjat. Men återigen, ofta så tycker jag att de har en väldigt konstig ande bakom det. Och jag vet inte ibland om man går på rätt människor och så vidare. Men det är en annan femma. Men jag tänker också om man är ute i skogen och det... Man lyfter på en sten. Det är mörkt under den här stenen. Men ljuset kommer in. Det är en massa skalbaggar och det är små insekter och djur. De springer åt alla håll för de gillar inte. De trivs i mörkret. Och de måste på något sätt bort från ljuset. Och samma sak är det. När vi kommer in i ett sammanhang. När Gud gör någonting. Han sätter strålkastaren på någonting. Ja, då vill vi fly bort från. Och det gör han också i våra liv, i våra själar. Sätter ljuset på ett område och vi säger bara nej. Men han säger det som är uppenbart när det gäller mörkrets ofruktbara gärningar. Ha inte någonting med dem att göra. Och personligen så tycker jag att det undervisas för lite idag egentligen om kristen separering. Och vi har på något konstigt sätt förknippat detta och satt likhetstecken med detta och lagiskhet. Ja, det är logiskt, för att då får man inte göra det och det. Nej, men det har ingenting med det att göra. Logiskhet är när jag säger att jag måste göra någonting för att Gud ska älska mig. Eller för att jag ska bli frälst, eller bevara frälsningen, eller bevisa frälsningen. Okej, då är jag logisk. Men bara för att jag praktiskt vill vara, leva helgat och inte ha någonting att göra med mörkrets ofruktbara gärningar som utförs av människor där ute i världen. Jag säger, jag vill inte vara på den platsen. Jag vill inte sitta med där det pratas på det och det sättet och så vidare. Så säger, är du logisk då? Nej, jag är inte logisk. Utan vi vill bara göra det som skriften uppmanar oss att göra. Leva heligt, leva rent, leva separerat från den här världen. Vad har mörkret med ljuset att göra? Står det i andra Korinthierbrevet 6:14-18. Ingenting. Säga, gå inte i ok med dem som inte tror. Men det betyder inte att vi behöver lämna den här världen. Första Korinthierbrevet 5 står det att om vi inte skulle ha någonting med de här, då skulle vi få lämna den här världen, därför att då skulle vi inte kunna ha några jobb, då skulle vi inte kunna göra någonting. Det finns de som har försökt med det också, att isolera sig, kommuniteter och annat, för att komma bort från det. Men jag tror inte att det är det som Bibeln undervisar. Vi är i världen, men lever inte av världen, säger skriften i Johannes 17. Och sen säger han här i vers 12: vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Så det är inte nog med att de gör det, men det är ingenting som vi bör ens tala om. Och de gör det i hemlighet, men det är också intressant att ett tidstecken bland många, men att människor blir allt fräckare. Man på sändningstid, tv-sändningstid, alltså som där vi tänker oss att barnen sitter och tittar på tv klockan 5-6 på kvällen, så kan det vara de mest horribla program där man pratar om saker som verkligen hör hemma i mörkret, men som är från mörkrets rike, de här ofruktbara gärningarna. Man säger, ha inget med dem att göra, utan avslöja dem istället. Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. Det står att allt i vers 13, sista versen, men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Och vi nämnde tidigare här lite grann hur Jesus kom in i den här världen. Och man kan tänka sig att alla människor skulle vilja ta emot honom. Men det gjorde man inte. Människan älskar. Jesus säger till lärjungarna att var inte förvånade om den här världen hatar er. Därför att om ni var av den här världen, då skulle ni vara älskade av den här världen, av era egna. Men nu är ni inte av den här världen, och då kommer ni att bli hatade av den här världen. Det betyder inte att vi provocerar myndigheter, överhet, människor i auktoritet, arbetskamrater och så vidare. Vi lever i Romarbrevet 13. Vi underordnar oss allt det som finns i den här världen. Så länge de inte så att säga tvingar oss att helt och hållet gå emot de saker som på det personliga planet som Bibeln förbjuder och förbjuder oss att förkunna evangelium och så vidare. Då måste vi vara så att säga olydiga, men i allt annat så är vi vittnesbörd, vi är hårt arbetande människor. Och allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Och jag tänker också på framtiden. Mycket kommer i dagen också i det här livet. Och Det tycks vara så att en del människor kommer undan med olika saker. Det tycks vara så. Men gör de det verkligen? Och framförallt så kommer man inte undan med det i evigheten. Och i Uppenbarelseboken 20, där det talar om vita tronen, det är varje människa som inte har trott på Jesus Kristus kommer att stå. Där kommer verkligen ljuset att penetrera varje område i människors liv. Varje område. Ingenting kommer att ligga dolt. Allting kommer att komma fram. Vilken stund, vilken plats att vara på. Men allt kommer i dagen när det uppenbaras av ljuset. Och i den här världen så kan vi som människor fortfarande i någon form, till någon del, gömma oss i mörkret. Men vi kommer inte alltid att kunna göra det. Och som frälsta individer så vet vi att Gud, den heliga ande, hela tiden belyser våra hjärtan, olika områden, och visa på vad som är rätt. Människorna tog inte emot Jesus. Istället korsfäste de honom. Och någon säger, ja, men det var ju de där i Jerusalem. Det var judarna, det var på den tiden. Vi skulle ju aldrig ha gjort det. Jo, faktum är att Bibeln talar i de termerna. Som att det var den gemensamma mänskligheten på det här sättet. Alltså den här gruppen som vrålade liksom, korsfäst honom, de var på något sätt representativa för hela mänskligheten. Och vi skulle kunna varit, vi hade varit i den gruppen om vi hade levt då på den tiden, på den platsen. Det kan vara svårt att smälta om vi tycker om att leva i religiös rättfärdighet eller självrättfärdighet. Men faktum är att det var så. Jag tänkte just på detta som avslutning bara. Att Jesus var ljuset. Han kom in i den här världen. Och han uppenbarade för oss vem Gud är. Han säger här till oss, aposteln Paulus, att vandra i ljuset. Ni är ljus så tillvida att ni är nya skapelser, men vandra också i det. Och sen säger han att urskilj vad som är accepterat i honom. Lev i den här relationen och lär känna hans hjärteslag. Och lägg av det som inte bär frukt, det som inte behagar honom. I versen 11-13 avslöjade på det sättet. Så det är underbara ord som aposteln delger här om praktisk helgelse fortsättningsvis. Det är egentligen en fortsättning här på de första 6 verserna. Men vi stoppar där för idag. Herre, vi ber att du välsignar det vi har sagt. Tack Jesus. Tackar och prisar dig Jesus. Lovat var det ditt namn Jesus.